Välkommen till Maichi-podden och det elfte avsnittet. I den här tredje säsongen med Maichi-podden kommer att varva kapitel från en ljudbok med personliga möten med buddhister. Avsnitten från ljudboken kommer från Jataka, 21 berättelser från Buddhas tidigare liv, utgiven av Bodhi-förlaget hösten 2021. Och i det här avsnittet får du höra om apan som blev bro. Det är en klassisk Jataka-berättelse om en apa som är ledare för en flock apor och som en dag hamnar i knipa. Ibland kallas han för apkungen. Innan du ska få lyssna på Anna Wiléns fina uppläsning ska jag säga några ord om gestalterna i Jataka-berättelserna. Framförallt vill jag säga något om kung Brahmadatta från Benares som återkommer i många Jataka-berättelser. Brahmadatta är lite av en lustig figur. Han är oerhört självupptagen och inställd på att få ut det mesta av livet. Han är också stolt och girig. Egentligen är han väl som vi människor är i allmänhet. Lite snäv i tankesätt och ytterst även ensam. Men han är mer än så. När någon visar prov på självuppoffring eller medkänsla eller skarpsinne så är han snabb att se det och erkänna det. Och då är han öppenhjärtig och beredd att förbehållslöst dela med sig av sina rikedomar och förmåner. Brahmadatta är också en person som är redo att erkänna sina misstag och lära sig något nytt. Man kunde önska att vi alla vore med oss som honom i dagens samhälle. En annan märklig sak med Brahmadatta är att han är likadan i varje historia. Trots den positiva förändring han genomgår i Jataka-berättelserna. Det är som om han trillar tillbaka till ruta 1 gång på gång. Det är som om han börjar om i varje historia. På så vis liknar han oss, alla och en var. Vi glömmer lätt det vi har lärt oss och finner oss tillbaka på ruta 1. Den person som Brahmadatta framförallt är öppen inför är ju Bodhisattvan. Det vill säga Buddha i tidigare liv. Och Bodhisattvan antar en mängd olika gestalter i Jatakarna. Det jag nu ska berätta kommer från förordet till den tryckta boken. Och du kan läsa det i sin helhet på Bodhi-förlagets hemsida. bodhiforlaget.se. Ett avsnitt i förordet kallas Gestalter och mytologi i Jatakarna. Och lyder så här. Det är fascinerande vilken rikedom och variation av gestalter som Bodhisattvan antar i de 547 Jataka-historierna. 357 gånger återföds han som människa, 123 som olika djur och 66 gånger återföds han som ande, gud eller en gudaliknande skepnad. Här är då ett mer detaljerat urval ur varje kategori. Bodhisattvan återföds 83 gånger som asket, vilket kanske inte förvånar. 85 gånger återföds han som kung, 26 gånger som lärare, 24 gånger som hovman, brahmin och kungason vardera, 23 gånger som adelsman, 22 gånger som lärd person, 13 gånger som handelsman, 5 gånger som slav, 3 gånger som kastlös, 2 gånger som elefantskötare. Som djur återföds Bodhisattvan 18 gånger som apa, 11 gånger som hjort eller rådjur, 10 gånger som lejon, 8 gånger som vildgås, 6 gånger som elefant, 5 gånger som örn och tupp, 4 gånger som häst, påfågel och orm vardera. Och 3 gånger som leguan. Och sedan 2 gånger som råtta och 1 gång vardera som hund, hare och drake. Som trädande återföds han 43 gånger. Och man såg verkligen träden som besjälade på Buddhas tid. Som Sakka, gudarnas herre, eller annan hög gud, återföddes han som 20 gånger. Som Brahma, som mycket hög gud, 4 gånger. Och som en liten elva en gång. I vårt överval i denna bok är han elefant, prins och gås två gånger vardera. Och sedan är han en gång vardera hare, apa, en liten hund, buffel, lejon, kung, get, asket, fågel, det vill säga en papegoja, gud, Indra, ung man, råtta, hjort, trädande och en liten älva. Liksom jag tycker att genomsyras av återfödelsetanken så utspelar de sig i en mytisk sagovärld som ibland kanske mer liknar en modern fantasyhistoria än traditionell religiös litteratur. Vi möter flygande elefanter och trollkarlar, höga gudar som tar mänsklig gestalt, djur som givetvis kan tala och äger många mänskliga egenskaper, magiska formler och mycket mer. Naturen är i högsta grad levande och besjälad, och det finns både himmelska och helvetiska dimensioner i denna världsbild. Ja, ett varmt tack till Anna Wilén som läste in dessa Jataka-berättelser, och till Kalle Edholm som skapade slingan på gitarr, och slutligen, inte minst, till Veronica Leo som återberättade dessa underbara historier på en fantasirik prosa på svenska. Så låt oss nu lyssna på Jatakan, apan som blev bro. Ja, ett varmt tack till Anna Wilén som läste in dessa Jataka-berättelser. Ett varmt tack till Kalle Edholm som skapade slingan på gitarr. Och slutligen och inte minst, ett varmt och stort tack till Veronica Leo som återberättade dessa underbara historier på en fantasirik prosa på svenska.
Apan som blev en bro. En gång vistades mästaren i Getalunden. Munkarna var samlade i sanningssalen och en av dem sa: "Vår lärare Buddha, han är god och hjälpsam mot sina släktingar." Och just då anlände mästaren och frågade dem vad de talade om. När han fick höra sa han: "Bröder, det är inte första gången som Tathagatan är god och hjälpsam mot sina släktingar." Och sedan berättade han en historia från den gamla tiden. Under kung Brahmadattas regeringstid återföddes Bodhisattvan en gång som en liten apa. Han växte upp på de skogklädda stränderna av den heliga floden Ganges, en trakt som alltid hade varit ett kärt tillhåll för apor, för här är träden rika på närande frukter och nötter. Den lilla apan växte därför snabbt i storlek och styrka, och då han samtidigt hade en vänlig och medkännande natur blev han snart en respekterad ledare för hela sin flock. Aporna höll till i trädens kronor där de svingade sig från gren till gren på jakt efter de bästa frukterna. De var särskilt förtjusta i mango och besökte därför ofta ett jättestort mangoträd, så väldigt att det reste sig som en lummig bergstopp över djungelgrönskan. Hit kom aporna för att kalasa, för här var frukterna stora som vattenkrukor och därtill mycket saftiga. Och det fanns gott om mangor i trädet, att fullmogna frukter ofta lossnade och föll till marken. Om de inte krossades i fallet, så slukades de av det gamla trädets ihåliga stam. Men eftersom trädet växte nära floden, hände det att någon enstaka frukt föll i Ganges vatten och flöt iväg med strömmen. Detta oroade den unga ledaren för flocken. "Hör på, mina vänner," sa han en dag då alla apor satt samlade. "Allt som sker har en orsak, men även en följd. Jag känner på mig att de frukter som faller i floden utgör en fara för oss. Det får inte fortgå. Se därför till att äta upp alla frukter på de grenar som når ut över floden. Plocka också bort alla kart så att de inte kan växa sig stora. Även blommorna och deras knoppar måste bort. Var noggranna och knipa av allt som är större än en kikärt. Lyckas vi med detta så är faran avvärjd. Aporna, som visste att deras ledare aldrig gav en order i onödan, skred genast till verket. De åt upp varenda frukt på de grenar som sträckte sig ut över floden och knep av varje blomknopp och vartenda kart större än en kikärt. Oturen ville dock att de missade en liten knopp som gömde sig bakom ett myrbo. Knoppen brast, som knoppar brukar. Blomman slog ut och bildade till slut en frukt. Och när frukten hade mognat föll den en dag i floden med ett plums. Där drev den sakta nedströms. Detta hände samtidigt som den tryckande hettan i staden Benares fick kung Brahmadatta att längta efter ett svalkande dopp. Ledsagad av sina uppvaktande hovmän begav han sig till en på förhand utsedd badplats vid den heliga floden. Man slog sig ner på stranden, men då man aldrig riktigt kan veta vad som rör sig på eller under vattenytan fick ett par lokala fiskare i uppdrag att med sina nät spärra av floden ovanför badplatsen. Kung Brahmadatta och hans följe njöt av sitt bad till långt in på eftermiddagen. Till slut kallade dock regeringsplikterna och man beredde sig för hemfärd. När fiskarna halade in sina nät upptäckte de att en ovanligt stor frukt hade fastnat i nätets maskor. Se vad vi har fångat, ropade de och visade upp en väldig mango. Kung Brahmadatta blev nyfiken. Vad kan det vara för en frukt, undrade han. Låt oss smaka på den. Han bad en tjänare om en kniv och skar själv ett litet stycke av den saftiga frukten, som han dock för säkerhets skull gav åt en hovman att äta. Då hovmannen såg förtjust ut vågade sig också kungen på att smaka en bit. Kung Brahmadatta fann frukten ljuvlig. Något så sött och gott har jag aldrig ätit, utbrast han. Var kan man få tag på fler av denna sort? Då fiskarna inte visste besked kallade man på ett par skogvaktare. De talade om för honom att frukten var en mango. Och en av dem visste var mangoträdet fanns. Det växer en bit uppströms men helt nära stranden. Jag kan visa er dit, sa han. Kung Brahmadatta, som var besatt av längtan efter den söta frukten, lät redan följande dag utrusta en roddarflottilj med uppdrag att uppsöka det underbara trädet. Båtarna sjösattes. Själv satte sig kungen i den främsta farkosten tillsammans med den skogvaktare som visste vägen. Och så bar det av. Färden var lång. Och kungen började redan visa tecken på otålighet då skogvaktaren plötsligt hojtade. Jag ser trädet, där är det. Båtarna lade till och kungen steg i land. Där reste sig det väldiga mangoträdet, fullt av mogen frukt. De medhavda korgarna fylldes snabbt och kungen, som låg utsträckt på en divan under trädet, lät sig väl smaka. Han ville inte lämna platsen allt för snart, så han gav order om att man skulle slå läger och övernatta. När det mörknade tände man eldar för att hålla vilda djur på avstånd. Vid midnatt, då kungen och de flesta i hans följe fallit i sömn, kom aporna för att som vanligt kalasa på mangor i sitt favoritträd. Deras vaksamma ledare upptäckte genast lägereldarna och bad dem röra sig tyst. Men det lätta lövprasslet hade redan väckt kung Brahmadatta. Han larmade vakten. Det finns apor i trädet. Säg åt bågskyttarna att skjuta dem. Imorgon kan vi alla njuta av min älsklingsrätt, grillade apa med mangosås. Se till att ingen apa undkommer. Kung Brahmadatta rörde sig aldrig utan beväpnad livvakt. Skall ske, svarade hans skyttar och lade omedelbart pil på sina bågar. De siktade mot trädet där de skräckslagna aporna förgäves sökte skydd i lövverket. De flockades ängsligt kring sin ledare. Vad ska vi ta oss till? Kungens bågskyttar har omringat trädet. Vi kommer alla att dö. Den unga ledarapan, vars värsta farhågor nu hade besannats, försökte lugna sin flock. Var inte rädda. Jag ska se till att ni överlever. Aporna måste räddas, men hur? Ledarapan tänkte så det knakade. Och plötsligt visste han vad han måste göra och fattade ett djärvt beslut. Han klättrade snabbt upp för trädets stam och fortsatte ut på en gren som sträckte sig över floden. Från dess yttersta spets tog han ett språng som endast en apa med övernaturliga krafter kan göra. Han flög som en projektil över floden och landade på den motsatta stranden. Där såg han sig snabbt omkring och upptäckte ett välväxt bambuskott. Apan prövade dess böjlighet och mätte samtidigt avståndet till mangoträdet med blicken. Det borde räcka, tänkte apan, ryckte upp bambuskottet med roten och skalade av barken. Det nakna skottet var mjukt som ett rep. Apan slog ett dubbelt halvslag om ett stadigt träd och knöt den andra ändan runt sin midja. Nu är det bara att hoppa tillbaka till mangoträdet. Repet förbinder trädet med den här stranden och alla apor, även gamlingarna och de som har småbarn, kan sätta sig i säkerhet. Så tänkte denna djärva lilla apa. Med repet om sin midja tog han sats och kastade sig som en vind tillbaka till mangoträdet. Han lyckades fatta tag om den yttersta spetsen av en gren, men bamburepet visade sig vara för kort. Apan hade inte räknat med den bit som gick åt till knuten runt hans midja. Nu låg han utsträckt mellan grenen och repet som var spänt över floden. Även i en apas gestalt sätter en bodhisattva aldrig sig själv i främsta rummet. Ledarapan tänkte endast på sin flock och ropade så högt han kunde. Skynda er hit, med lite tur kan ni rädda era liv. Aporna hörde ropet. Några hade redan träffats av bågskyttarnas pilar, men de oskadda kom snabbt klättrande. En del bar sina barn på ryggen, andra hjälpte sina gamla föräldrar. De tittade förfärat på sin ledare. Tveka inte, använd mig som bro så räddar ni era liv, sa han lugnt. Aporna lydde sin ledare som de brukade. En efter en klev de över hans rygg, fortsatte ut på bamburepet och nådde på det sättet den andra stranden. Och där flydde de in i djungeln och räddade sig själva. Kanske hade allt gått bra om inte det var datt. Den gången hade återfötts som apa. Och nu tog han chansen att hämnas på sin forna fiende. Gömd i flocken var han den sista att ta sig över floden. Den onda apan tog ett språng och trampade med hela sin tyngd på bodhisattvans rygg. Det blev för mycket även för en stark liten apa. Hans rygg knäcktes. Bedövad av smärta släppte den tappra apan greppet om grenen och blev hängande med huvudet nedåt i bamburepet. Trots mörkret hade kung Brahmadatta följt med allt som hände. Han blev upprörd då han såg att en liten apa var beredd att offra sitt liv för att rädda sin flock. Han måste vara apornas kung. Då är han ju min like, tänkte kungen. Det är min plikt att rädda honom. Så fort dagen grydde befallde kungen sina män att ro ut en båt i flodfåran. Med hjälp av en stege nådde männen den hjälplöst dinglande apan som försiktigt lösgjordes och fördes i land. Där baddades apan med floden Ganges helande vatten, smordes med välgörande oljor för att därefter svepas i gyllengult kläde och få sockrat vatten att dricka. Och för att skona den skadade ryggen lades apan till slut att vila på ett oljat underlag. Kung Brahmadatta satte sig på en låg stol vid apans bädd. Säg mig, apa, sa han viskande. Du som gjort dig själv till en bro för att rädda din flock, hur kommer det sig att du handlade så osjälviskt? Vem är du och vad betyder dessa apor för dig? Apan slog upp sina ögon och svarade med en knappt hörbar stämma. Du segerrike konung, jag ska säga dig som det är. Jag är flockens ledare. När mina undersåtar greps av dödsskräck var det min plikt att hjälpa dem. Jag ville föra mitt folk i säkerhet. Därför vågade jag det stora språnget. Som du såg nådde jag inte ända fram. Repet jag bundit runt midjan var för kort. Jag fick själv bli deras bro. Och det ångrar jag inte. På det sättet räddades mitt folk undan bågskyttarnas pilar. Deras välgång är mig kärare än livet. Jag känner ingen smärta, för jag har släppt taget om allt som bundit mig. Apan tystnade. Hans krafter verkade uttömda. Han vände en sista gång sin trötta blick mot kungen och sa: Tag lärdom, o konung, av vad du sett och hört. En god regent ska respektera sina undersåtar. Han bör älska dem alla utan åtskillnad, hög som låg, fattig eller rik, såväl de som tjänar sitt land i armén som de civila. En konung ska sätta folkets välfärd och lycka främst om han vill kalla sig en verklig ledare. Kung Brahmadatta begrundade apans ord under tystnad. Han var fylld av vördnad inför ett så litet djur som visat ett så stort edelmod. Då den modiga lilla apans liv inte gick att rädda, gav kungen order om att apan skulle kremeras med alla de hedersbetygelser som anstår en konung. Askan samlades upp och fördes i ett gyllene skrin till Benares. Där placerades skrinet på ett altare i templet för att påminna alla om hur en edel konung bör leda sitt folk. Och ett är därtill säkert. Grillad apa med mangosås stod aldrig mer att finna på den kungliga menyn. När mästaren hade avslutat historien berättade han vem som varit vem. På den tiden var Ananda ingen mindre än kungen, apflocken var munksangan och apkungen, det var jag själv.
Reflektion till apan som bro. Än en gång visar sig bodhisattvan villig att offra livet för att rädda eller hjälpa andra. Det gör han alltså i flera Jataka-berättelser, till exempel i historien om prins Vesantara, som är en lång vindlande Jataka där prinsen ger upp allt, alla rikedomar, även sin fru och barn. Och i historien om elefanten som offrar sitt liv för att rädda en folksamling i öknen från att svälta ihjäl. Det finns även en berömd jataka om bodhisattvan i människogestalt som blev så tagen av att se en svältande lejonhörna med ungar att han offrar livet för att rädda dem. Är inte det här lite väl extremt? Går inte bodhisattvan för långt? Det finns för mig två huvudspår i detta. Det ena är att bodhisattvan är så genomsyrad av medkänsla att han naturligt reagerar med att direkt hjälpa, nästan utan att tänka på konsekvenserna. Den äkta medkänslan är redo att omedelbart skrida till verket när det behövs. Visst är visdom viktigt, men ännu viktigare är medkänsla. Det andra spåret handlar om att vi behöver konkreta sätt att övervinna vår självupptagenhet, att alltid sätta oss själva i första rummet. När jag läser en sådan här historia försöker jag leva mig in i vad som sker och vara medveten om vad jag känner när apan eller elefanten eller bodhisattvan bestämmer sig för att ge sitt liv. Det är som jag frågar mig själv, men vad gör han? Nästan lite chockerat. Skulle jag kunna göra det där? Och hur skulle det kännas? Då förnimmer jag kanske hur magen spänner sig och hjärtat ryggar tillbaka. Det finns en helt förståelig rädsla och ovilja att helt släppa mitt eget liv så där. Jag kan alltså i fantasin föreställa mig att jag ändå gör det och därmed ge upp lite av min självupptagenhet. Givetvis finns det mindre dramatiska sätt att mjuka upp ens fasthållande vid jag, mig och mitt. Vilka kan du tänka dig? Vad håller du fast vid som ger trygghet eller en identifikation? Tack för att du har lyssnat på MyTrip-podden. Om du vill stödja mitt arbete kan du gå till kontakt på min hemsida på virjabodhi.se. Och om du vill lära dig mer om meditation och buddhism så kan jag varmt rekommendera Stockholms buddhistcenter.